Podplay.
Ska manliga arvtagare kunna fortsätta få ensam rätt till gamla adliga gods och slott? Och är det rätt av våra regeringar att fortsätta medverka till att det här alternativa arvssystemet upprätthålls? En ny ansökan har aktualiserat frågan. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Ja, det ska handla om den ålderdomliga arvskonstruktionen fideikommiss idag. En ansökan till regeringen om att förlänga ett sånt här kommissariat tills vidare har väckt diskussionen om det och om den jordägande adeln till liv igen. Vi har med oss DNs reporter Björn af Kleen. Välkommen!
Tack så mycket!
Du är ju författare också och har skrivit en bok om adeln i Sverige. Vi ska återkomma till det strax, men jag ska börja med att fråga dig, vad är ett fideikommiss?
Ett fideikommiss är ett särskilt testamente som reglerar hur en egendom ärvs. Och mer specifikt så gäller det ofta gods, men det kan också gälla en samling tavlor, en summa pengar, ett bibliotek. Och så ofta står det då i de här testamentena, så kallad fideikommissurkund, att godset eller tavlorna ska ärvas av den äldsta sonen i familjen. Det får inte delas upp vid ett arvsskifte, får inte belånas eller säljas, utan det ska bevaras som en enhet och vandra mellan släktens manliga händer från far till son. Och så ska det göra i all evighet, är syftet med fideikommisset.
Vitsen med det här, vad är det då egentligen? En slags förmögenhetsförsäkring eller vad är grund?
Precis. Syftet är att hålla samman egendomen. Ofta splittras egendomar vid arvsskiften när syskon tilldelas en laglott, det vill säga en del av jordegendomen i det här fallet. Men om man försäkrar sig mot det så hålls egendomen samman i släkten och syftet är att bevara släktens ställning då, långsiktigt. Men också se till så att inte enskilda individer sätter sprätt på familjeförmögenheten. Utan det här är egendomar som då har visat sig kunna bestå i släkter i uppåt 10 generationer. Och det är ovanligt, men det är just för att de inte delas upp eller enskilda arvingar kan inte sälja dem eller belåna dem. Utan de består, de är försäkrade mot enskilda individer för att höja släktens anseende ovan alla andra.
Hur många sådana här fideikommiss finns det i Sverige idag?
Inte så många kvar. Renodlade fideikommiss, ungefär 10 stycken. Jordfideikommiss, 10 stycken. Sen finns det liksom tidigare fideikommiss som drivs som aktiebolag där liksom strukturen i princip består, men där arvingar, yngre syskon, systrar får aktier.
Hur har överlevnaden varit för de här som du beskriver nu då, som har gått över till att vara aktiebolag? Har det visat sig vara sämre än det andra alternativet?
Nej, jag tror att de egendomarna har bestått. Däremot har de inte alltid bestått i släktens händer, men de har bestått som en enhet. Det finns ett stort, otroligt vackert slott vid Dalarö som heter Sandemar. Det var tidigare fideikommiss i adliga händer. Det såldes som fideikommissaktiebolag till en icke-adlig familj. Jag tror det hålls ihop. Det ser väldigt välskött ut. Så det kan ju absolut fungera även om inte grundarfamiljen längre kontrollerar bolaget. Erstavik här utanför Stockholm i Saltsjöbaden har just ombildats till fideikommissaktiebolag. Och det är liksom en älskad mark av stockholmare. Och det tror jag kommer bestå också, även om långsiktigt man vet inte om det är just av Peter Schen som kommer att kontrollera det.
Var inte också just det området ganska omdebatterat? Det var väl ett sånt ställe där fideikommisset förlängdes?
Precis, det skulle avvecklas, det skulle delas upp då på syskonen, eller i alla fall de yngre syskonen skulle få varsin del när den gamla fideikommissarien dog, Magnus av Peter Schen. Sen förlängde regeringen det, den äldste sonen ville att det skulle förlängas och lyckades få den socialdemokratiska regeringens godkännande till det. Men nu har det då ärvts ytterligare en generation och då har den tilltänkta fideikommissarien, den äldste sonen Karl av Petersens, gjort det till ett fideikommissaktiebolag, och hans yngre syskon har då fått delar av det.
Mm. Ska vi säga, Aftonbladet beskrev den första av dina böcker, Jorden de ärvde, som ett slags road movie där läsaren får hänga med när du besöker vårt lands största privata jordägare runt om i hela landet. Nu har du gjort en ny rad av besök på flera ställen för DNs räkning. Varför då?
Jo, för det kom till vår kännedom att ett sånt här fideikommiss hade ansökt om förlängning igen, nämligen Fullerö, strax söder om Västerås. Och det har viss betydelse, för det var liksom det första fideikommisset som förlängdes 1995 i en våg av förlängningar av socialdemokratiska ministrar. Så det var särskilt intressant för mig och för tidningen, tyckte jag, att titta närmare på det fallet. Hur kommer det gå den här gången? Och alltså när ett förlängt fideikommiss ska förlängas igen eventuellt. Så det var det som motiverade mig. Men sen också tycker jag det är spännande med liksom den här generationsväxlingen som har skett på vissa fideikommiss. Jag skrev i DN i tisdags om Övids kloster utanför Sjöbo. Där har en 43-årig fideikommissarie, Hans Rammel, han uttalar Hans Rammel, tagit över. Så jag tycker att det liksom mötet mellan den här, som du själv sa, väldigt ålderdomliga institutionen och en ung generation, eller tycker jag är intressant. Vad händer i de familjerna när det här etableras och förlängs?
Ja, alltså adelns sista privilegier avskaffades 2003 i Sverige, och det är nästan 60 år sedan det kom en lag som sa att fideikommiss ska avvecklas. Och i andra länder har man avskaffat det här systemet för länge, länge sedan. Hur kan det komma sig att det ändå lever kvar i Sverige på det här sättet?
Det finns många svar på den frågan, men ett grundläggande faktum är att de här såna här institutioner, såna här arvsrättsliga privilegier kopplat till den gamla aristokratin har ofta sopats bort vid krig och revolutioner. I Frankrike vid franska revolutionen i slutet av 1700-talet, i många andra centraleuropeiska länder när det skedde stora reformer, stora demokratireformer, när demokratin bröt igenom i mitten av 1800-talet och så. I Sverige så hade vi inga såna skarpa kast mellan den gamla ordningen och den nya, utan det successivt blev vi liksom urbaniserade då en demokrati, och då fick det här liksom leva kvar, och istället för att avskaffa det helt och hållet så stärkte man liksom de gamla staternas rättigheter, de arrendebönder som liksom verkat under de här fideikommissen, de fick förbättrade rättigheter och sådär. Så det här liksom, det glömdes bort lite, fokuset hos regeringarna under 1800-talet var det inte den gamla jordägaren, där aristokratin, den uppfattades som en förlegad rest som kunde fortsätta. Och så har det liksom fortsatt. Och sen i början av 1900-talet så visade sig de här fideikommissen vara ganska nyttiga, för de var väldigt stora, deras marker var bredde ut sig och de hade mycket pengar, så de kunde göra de investeringar i ett modernt jordbruk som små bönder ofta inte hade råd med. De kunde till exempel investera i en skördetröska när skördetröskan kom. Och de kunde köpa upp gårdar vid sidan om godset där den gamla bondefamiljen ändå ville skapa sig en ny tillvaro i stan. Så då visade sig de här vara ganska nyttiga på ett väldigt paradoxalt sätt. Att i det här hyperurbaniserade samhället som Sverige höll på att bli, så kunde de gamla jordägande adeln fortsätta förvalta landsbygden i vissa delar av Sverige.
Spännande. Vi ska fortsätta prata om fideikommiss och jordägande efter pausen. Vi är strax tillbaka. Ja, vi pratar om en gammal arvskonstruktion som kallas för fideikommiss idag i Studio DN. Och vi har med oss Björn af Kleen, DNs reporter, som har besökt bland annat ett gods som ägs av familjen Rammel. Vi pratade lite grann om det här med paradoxen kring det här enormt ålderdomliga systemet och den unga generationen. Finns det någon slags fascination över livsstilen när det gäller just det här med jordägare och stora gods och så vidare? Det finns ju till och med en tidning som heter Gods och gårdar.
Jag tror det finns en djup fascination för det, och det golvar mig alltid hur intresserade människor faktiskt är, för det är ganska tekniskt och komplext, och man kan tycka att det här är liksom ett kuriöst undantag till hur de flesta människor lever. Men när man skriver om det så väcker det känslor hos människor. Dels tror jag att det här med arv är någonting som egentligen rör alla, och alla, även om man inte har ett gods eller juveler, så kan man sätta sig in i syskons situation, hur det är att inte få ärva utan se sin bror få allt av sina föräldrars kära egendom. Det tror jag i sig är laddat och väcker känslor. Men jag tror också att hela det finns finns en liksom litterär förförståelse. Downton Abbey, Jane Austen, människor har alltid fascinerats av livet på stora slott. Det är ett slags mikrokosmos. Väldigt tydliga roller, romantik, sociala problem och allt under samma tak. Och det liksom lever ju kvar. Rammelställe Övedskloster, där jobbade det en gång i tiden. Hundratals människor var liksom verkligen ett stort samhälle. Nu jobbar inte lika många där, men trots allt 20 personer i byn bor. Smedens gamla dotter kvar, den gamla bekäntens barnbarn bor kvar. Och den adliga ägarfamiljen har bott där i 10 generationer, och de har alltid hetat Hans eller Otto, som de säger med danskt uttal. Och den där kontinuiteten tror jag är fascinerande, för den avviker väldigt mycket från också hur många lever sina liv idag.
Mm. Det finns ju till och med exempel på, ska vi säga, godsägarvänliga socialdemokrater, eller om vi ska kalla honom för det. Göran Persson, han har ju själv blivit godsägare, tidigare statsministern.
Verkligen, jag tror faktiskt det finns fog av att kalla honom godsvänlig. När jag intervjuade honom då för min bok för 10-12 år sedan, då försvarade han fideikommissystemet. Han menar att det är ett kulturarv. Och fideikommiss är ett sätt att bevara kulturarv. De här gårdarna har bestått. De har inte bara bestått, utan inventarierna, möbler, tavlor, bibliotek har också bestått. Eftersom det har ingått i fideikommisset också och varit förbjudet att sälja dem. Och det säger någonting om livet så som det levdes för 300 år sedan. Och inte bara, om man ska försvara det, för aristokratin, utan också för människor som arbetade i och vid sidan om godsen. Så det finns, tycker jag, giltiga skäl för att säga att detta säger någonting om hur vi har levt, och det är intressant. Sen kan man diskutera huruvida fideikommiss är den bästa lösningen för att förvalta detta.
Om vi tar den här familjen Rammel som exempel igen då, hur många personer är det som jobbar där idag och hur stor är gården?
Det är 17 personer som jobbar där. Den absoluta merparten jobbar ju inte i slottet längre. Där skiljer ju sig vår generations Rammel från farfar Rammel. Där hade de, det tror jag, definitivt en butler eller en betjänt som strök skjortor och putsade skor. Så den här familjen lever nog ganska mycket som en villaägande familj i Lund i just den bemärkelsen. Det är större då, det är 14 rum på korridoren, i korridoren på andra plan där man lever. Men godsherren Hans Rammel, som är 43, han är ju också väldigt mycket en lantbrukare. När jag var där så gick vi igenom kostallet, och då hjälpte han en anställd som hade problem med att låta en nyfödd kalv hitta sin mammas benar. Och han är utbildad delvis som lantbrukare. Han är ordförande för LRF Skåne, så han är liksom mycket mer generellt nära driften än vad hans tidigare, vad hans förfäder var.
Som någon slags storbonde alltså, eller?
Ja, väldigt mycket som en storbonde, men med den här historien. Med den aristokratiska historien och självförståelsen. Och att man också, att kyrkan i byn ingår i fideikommisset. Och överallt påminns ju om Rammels historiska betydelse. Under 1700-talet var det Skånes rikaste och mest betydelsefulla släkt. Så det är klart att det också betyder någonting. Sen är det inte alltid så lätt att säga exakt vad, men deras ställning är väldigt stark i den här delen av Sverige.
Liksom. Mm. Och man kan gissa att det kanske är på liknande sätt på de övriga platser där det finns fideikommiss då, om det är 10 stycken som är kvar.
Det kan man säga, framförallt i Skåne och Sörmland där det finns stora jordbruk kopplat till fideikommissen. Där lever ju verkligen de här byarna på ett annat sätt. Det vi skrev om i vår första artikel, Fullare utanför Västerås, det är ett mycket mindre fideikommiss. Där är själva slottet mer centrum. Där handlar det om att bevara interiörer och kulturarv. Men i Övrigt Kloster till exempel handlar det också om att bevara ett levande jordbruk, en arbetsgivare.
Vad tror du, kommer fideikommissen att försvinna på längre sikt?
Alltså successivt så ska de ju försvinna. Det säger ju den här avvecklingslagen som du refererade till som trädde i kraft 1964. Att egentligen ska ju fideikommissen avvecklas när den nuvarande fideikommissarien, godsägaren, dör. De lever ju ett liv i taget så att säga. Sen när de förlängs så lever de ytterligare ett liv. Hittills har inget gods förutom en samling tavlor som finns i kungahuset förlängt så kallade tills vidare, där man sätter lagen ur spel. Så jag tror att de kommer att avvecklas, men det kan ju ta 100 år, det kan ju ta 200 år. Men det är inte säkert att själva egendomarna avvecklas, utan de kan ju fortsätta ärvas av äldste sonen. Och den här traditionen är stark, och det är därför jag tycker det är intressant att skriva om det, för att jag tror att den har varit normgivande, inte bara för den jordägande adeln, utan kanske för den stor jordägande klassen i sig, som är en väldigt patriarkalisk värld. Liksom. Så även om det avvecklas som fideikommiss kan det ju bestå i familjerna. Även om det är svårare då för dem att hålla ihop dem.
Ja, men nu är det en greve här som har ansökt om att fideikommisset ska förlängas tills vidare. En 74-årig slottsherre som vill att hans, inte bara hans arvingar utan även nästa generation ska kunna få tillämpa det här särskilda arvssystemet. Hur tror du att det går i det här fallet då? Är det regeringen som ska ta ställning?
Precis. Först har ett antal remissinstanser, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Västerås stad får ge sina utlåtanden. Sen ger en myndighet som heter Fideikommissnämnden ger en rekommendation, tror jag, till regeringen. Antingen justitieministern eller kulturministern. Jag tror det kommer bli kulturministern i det här fallet. Som ska då fälla domen för Fullerö. Och jag tycker det är rafflande, men jag är en fideikommissnörd. Men det är intressant. För familjen har ju satsat satsat alla sina kort på att det ska förlängas tills vidare. Och det är inget fideikommiss som har förlängt tills vidare, förutom det här i kungafamiljen. Så att om man förlänger det tills vidare så är det vad en historiker kallar en jordbävning i fideikommissammanhang. Det skulle sätta lagens ambition ur spel. Och förlängs det inte tills vidare så är inte familjemedlemmarna, inte dottern i familjen, hon är inte överens. Hon vill antingen att det förlängs tills vidare, hon vill inte att det förlängs en generation, för då betyder det att hennes brors barn skulle få kontroll över den egendomen, medan hennes egna barn skulle inte få någonting. Det skulle utlösa ett kusinbråk i familjen Kronstedt som hon vill undvika. Så någon gång senare i vår kommer vi få veta hur det går på Fullerö.
Spännande. Vi följer utvecklingen. Tack för att du var med i podden, Björn af Kleen.
Tack.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakaj, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskog, Bauer Media, och jag heter Aminata Grutt.